Du har slagit på Skolsverige som är en podcast som man hittar på iTunes, Acast och på skolsverige.com. Och just nu så är det ju den där tiden på året, ni vet. Och det ska vi prata mer om i dagens avsnitt. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam. Idag har jag varit på bio, Jakob.
Vilken film såg du?
Vi såg Pojkarna.
Alltså var det någon sån här skolbiogrej eller var det en riktig bio?
Nej, det var skolbio. Ja.
Och jag på bara, Draken, erkänn.
Nej, på Bio Roy. Men jag bara älskar skolbio. Jag måste bara få sagt det.
Jag älskar skolbio också. Jag älskar skolbio på Draken. Jag älskar tanken av det. Aha. För att Draken är en sån fantastiskt fin biograf. Men okej, Bio Roy är fint också.
Det är jättefint. Och framförallt så är det så här att man köper in och visar just en sån här film som Pojkarna. Som är en riktad ungdomsfilm. Till, alltså jag ska säga högstadiet och gymnasiet. Som inte sågs av så många på bio, men som är en fruktansvärt jävla bra film för den målgruppen.
Och alltså, det finns en fruktansvärt jävla bra bok till, och så har ni jobbat lite mer. Kan inte du berätta hur har ni jobbat med dem tillsammans?
Vi har läst boken och det var så underbart, för att det är faktiskt så här att en elev kom till mig, en elev som inte är en läsande elev. Men denna elev kom och sa, jag tycker vi ska läsa Pojkarna. Och det var ju så otippat liksom, på ett sätt och på ett sätt inte. Kan vi inte få läsa den, Karin? Och då gick jag till våran briljanta bibliotekarie och sa att vi ska läsa Pojkarna. Kan du ordna den i klassuppsättning? Så två dagar senare så hade vi den i klassuppsättning. Och det är ju det som är fördelen med att ha en bibliotekarie som har liksom lite känningar och kan få hit en bok på två dagar.
Ja, just det.
Och den engagerade hela klassen. Mm. Och framförallt eftersom det var ett elevinitiativ att vi skulle läsa den. Och de fick också skapa diskussionsfrågorna. Så varje lässamtal så var det de som utifrån deras frågor som vi hade samtalet. Mm-hmm. Vilket var väldigt fiffigt.
Det är en ganska hög nivå. Det är ganska smidigt. Men det, ja.
Jo, men det kräver ju lite av dem. Men eftersom de var så jätteengagerade så gick det.
Ja. Det skulle jag tänka en hög positiv förväntan utan att ens ha någon erfarenhet av vad som är rimlig nivå för gymnasiet. Det känns som att det är höga positiva förväntningar på ett bra sätt.
Ja, men det var ju roligt att, ja, men det var det nog. Ja, men det funkade väldigt bra, och det var ju så här att sista samtalet vi hade så var det ju liksom gåshud. För att då var de ju så osams om slutet. Hur slutar boken? För boken har ett öppet slut. Från att ha varit ganska hög. Och då så tänker jag sitter här och har ett gäng som diskuterar en bok på den här, liksom, det här engagemanget från alla. Det var spännande. Och då var vi och såg filmen nu lite som en grädde på moset grej. Och det var roligt.
Det, ja, men jag förstår det. Framåt för skolbio.
Mera skolbio.
Det känns som att det är en intresseförening. Skitsamma, det är en bra grej.
Det är en väldigt bra grej. Men nog om detta.
Den här... på bra grejer. Den här podden funkar på 6-6 sätt varje gång. Jag vet inte om det är bra eller inte, men vi har det så.
Jakob, du har en spaning. Vad är den?
Jag har egentligen två spaningar. En kort och en lång. Jag hittade ett citat på spårvagnen på vägen hit. Ja. Som jag tänker, vi spelar in Full Disclosure. Vi spelar in det på tisdag eftermiddag. Medan valhets pågår för fullt. Vi vet inte om jorden finns kvar när den här podden kommer ut eller inte, men det känns som att den ändå gör det. Hur som helst, jag hittade ett citat som är credit till Edgar Mitchell, som var astronaut på Apollo 14. From out there on the moon, international politics looks so petty. You want to grab a politician by the scruff of the neck and drag him a quarter of a million miles out and say, look at that, you son of a bitch. Jag tycker det är så fantastiskt bra citat. Man bara, vi tar dem väl och politikerna, tar dem till månen, kolla på den här grejen. Den är den jävel, skärp det liksom. Efter vadå, typ 1,5 år av kampanjande för det här jävla valet. Jag tycker att vi myggar av det nu. Vi är färdiga med den här skiten. Vi behöver inte det mer. Vi får se vad som händer. Hur som helst, min riktiga spaning var så här. Idag så presenterades regeringens utredning om vinster i välfärden. Hurra. Visste du om att de hade en sån?
Ja. Ja, eller inte utredning. Jo, det visste jag. Ja.
Har pågått in i maj. Det är Ilmar Reepalu som är chef för den. Det är för lite fundersamt.
Det kan man ju verkligen fundera på. Den.
Vi ska backa bandet lite grann. SOM-institutet här i Göteborg De säger så här, ah, vi har kollat lite på det här. Mm. Och folk är generellt sett negativa till vinstutdelningar och privatiseringar.
Mm.
De är positiva till valfrihet.
Mm.
Och ideella organisationer och så, de kan få driva skolor. Men företag som driver vinst, nej, de ska inte göra det. Alltså välfärd överhuvudtaget. Skola, vård, vad som helst. De har kommit fram till att folk gillar inte det.
Mm.
Med vinster i välfärden och så. Mm. Och då presenterar Ilmar Reepalu, och han har inte sett de här siffrorna utan han har gjort ett lite seriösare jobb, hoppas jag. Okej, okay, men vi ska ha välfärder och vinster och så. 7% överskott på de pengar friskolägarna själva har satsat i verksamheten. Det tycker regeringens välfärdsutredare Ilmar Reepalu och är en rimlig vinst.
Mm.
Och det var i mars 2015 som han har haft det jobbet. Han har haft det jobbet i tag nu.
Mm.
Han kom in strax innan Hillary Clinton annonserade sin kampanj. Kommentaren, då kommer jag fundera på hur är det med det här, vad händer här och så har förslaget det.
Mm.
Och det är bara ett förslag. Förslag finns överallt. Mm. Men direkt samma dag så går Ardalan Shekarabi som är civilminister ut och bara, okej, nu ska vi ha lite blocköverskridande samtal. Så de har idag haft samtal med vänstern och med alliansen. Jag gissar att regeringen är med på tåget. Så.
Mm.
Och säger, vi ska samtala där. Och hon har ett citat som jag tyckte var ganska schysst. Det här är en historisk chans att få långsiktigt hållbara och legitima regelverk för privata utförare i välfärden. Jag gör bedömningen att det är möjligt att lägga fram en proposition. Och så.
Mm.
Jag tycker ändå att det kanske äntligen är på väg att hända någonting här.
Ja, och det där dockar an i min spaning, förstår du?
Är det så? Fint.
Ja, för att samma civilminister och Anna Ekström och Gustav Fridolin gick ju ut och skrev en debattartikel då i måndags.
Just det. Om precis där.
Ja, eller om det här med valfriheten i skolan och våran extrema situation som vi faktiskt har i Sverige. Där skolan å ena sidan drivs med statliga medel och å andra sidan är helt avreglerad i vem som får starta skola. Och så vidare. Och den beskrivningen som de skriver i sin artikel i Svenska Dagbladet är, alltså den är så sinnrikt tydlig att man nästan inte, man tar sig nästan för pannan över att vi inte har pratat om detta innan.
Men var det de vände sig mot, är det fria skolvalet eller är det just vinsterna? Liksom?
Nej, men snarare är det så här att den som får starta en skola, vem som helst får starta skola i Sverige, som har vilken form av motiv som helst. Och tanken bakom det var ju att det skulle liksom reglera sig själv och att den fria marknaden skulle reglera vad som var bra och dålig skola. Mm. Vad man inte tänkte på då var ju att det som blir när man avreglerar saker, det är att bra företagande är ju minsta insats till maximalt liksom resultat. Det är ju själva, alltså, ju mindre jag kan göra och ändå få liksom en accepterat resultat, det är ju det bästa liksom. Det är ju effektivt när vi kommer till marknadskrafter. Men när det gäller skola så vill vi ju att ungarna ska kunna så mycket som möjligt, och det ska ju kosta de pengarna det faktiskt kostar.
Men då är vi inne på samma sak, då handlar det om att vinsten inte kan vara ett motiv. Nej, då är det i samma spår som att vi säger, man kan inte ha mycket vinster som helst. Här säger Reepalu att okej, med 7%.
Ja.
För mer än så kan man inte ta ut utan att liksom försumma eleverna, tycker han.
Tycker han. Och att vinsten kan aldrig vara ett motiv. Och jag tycker liksom det, på något sätt så är det, och det de vill göra, de vill ta det ett steg till då. Mm. Och de vill ju då liksom ta och diskutera vem som ska få starta skola istället för att detaljstyra då. Du får inte göra så, du får inte göra så. Så säger man att nej, ska du skapa skola, vi måste diskutera utifrån mer, ha ett tydligare reglerad skolverksamhet. Även om vi ska välja skola, så måste vi ändå ha vissa faktorer hur skolorna gör urval på sina elever.
Det är precis samma som institutet. Folk vill ha valfrihet, men de vill inte ha vinstuttag.
Nej. Men min spaning i det hela är ju inte att artikeln är skriven, utan att det är ett trendbrott.
Ja,
så här har vi inte pratat om välfärd, alltså sen, jag minns inte.
Nej, precis. Alltså, vi har haft jag tror det var när Olof Palme var emot privata förskolor, när han tyckte att Electrolux inte skulle driva förskolor.
Men det ju
kanske var en sån grej. Men det
du
var
kan inte minnas det.
Var, jo, nej, men jag har ju sett det. Det är därför jag vet det. Man kan aldrig veta saker som hände innan man föddes. Man kan inte lita på att det hänt. Utan liksom så här, man får bara ta det från någon annans ord. Jag hör vad du säger. Men det kanske är sen dess. Okej, här är min kontraspaning. Eller min fråga snarare. Har det med Anna Ekström att göra? Det känns som att Gustav Fridolin och Ardalan Shekarabi är inte skarpa nog att ta fram det här själv. Det känns som att Anna Ekström har något med det att göra. Är min känsla?
Min känsla är att det är Anna Ekström som har skrivit texten och de andra har skrivit under.
Vi säger att det är så.
Vi säger, vi har insight.
Vi gör en Trump och säger att folk på internet pratar om att det är på det sättet. Och så tar vi och går vidare till dagens tema. Den tiden på året. Vi hade den här diskussionen för några veckor sedan och så blev det inte det avsnittet av. Så det här var veckan innan höstlovet och det var så här. Det var lite oktober. Och jag pratade med lite lärare runt omkring på nätet och så. Och många, framförallt, det här kanske är lite så fördomsfullt, men jag tror framförallt det var låg- och mellanstadielärare som var så här. Ja, men du vet, det är den tiden på året nu. Det är bara kaos. Liksom. De längtar efter lovet. Det går inte att göra något vettigt. Nu är det bara, det är den tiden på året. Mm. Och det fick mig börja fundera på så här. Är det någonting med den här tiden på året, veckan innan höstlovet, kanske veckan efter också, vad vet jag, som är liksom särskilt? Som jag säger, nu har liksom folk som är mer erfarna i läraryrket än vad jag är, menar på att liksom så här, det var så här, men nu har de liksom hittat varandra som grupper, nu är liksom sommarlovet långt borta, liksom smekmånaden är över, nu börjar de testa lite gränser och börjar bli lite trötta och griniga och liksom man har kommit en bra bit in. Sådana argument har man, eller sådana förklaringar har man, för att motivera att det är, nej, men det blir inte så mycket gjort nu, det är bara liksom bit ihop och så här, räkna dagar till lovet, det är det man kan göra typ.
Ja, jag hatar lov. På
varför
riktigt?
Då? Varför då?
Nej, men jag det ligger liksom så dåligt i min natur. Jag tycker liksom inte rutiner, vi människor tycker egentligen inte om rutiner för vi är lata, vi vill liksom helst ligga på soffan. Rutiner tror jag på riktigt är någonting som får oss att gå upp på morgonen. Alltså, det är liksom någonting som får hjulen att snurra. Alltså du borstar tänderna, du äter din frukost, du går, du tar din spårvagn, du tänker inte så mycket på det. Och det tänker man ju framförallt när man får barn och inte har rutiner, så går det ganska då, alltså det blir mycket enklare om man har rutiner med barn, småbarn, för att då gör de, då sover de klockan 7. Om du gör exakt likadant varje kväll så somnar de klockan 7. Och det spelar ingen roll vilken typ av unge du har. För det gör de. Så enkelt är det. För att de tycker om det. Eller det är, liksom, det är skönt. Man vet, det är förutsägbart. Och det funkar lite så i skolan också. Om varje vecka ser ut som den gör så kan de oroa sig över andra saker. Utan ett lov pajar det. För att då har du liksom, då ska man iväg och så ska man göra annat och
ja,
så.
Du menar att det är så att det handlar om den där liksom grejen efter ett lov när man behöver liksom hitta tillbaka och liksom man behöver återetablera rutiner och såna grejer som kanske inte så mycket med korta enveckorsloven, men liksom.
Ja, men för tänker, det är det också, för att då är det så att då har man ju, ja, men det är ändå lov nästa vecka, då behöver vi inte. Det finns liksom något där, ja, men vi ska snart bryta rutinerna, då måste vi förbereda oss på att bryta rutinerna. Alltså det blir en sånt snack om det, att det är ändå lov, ja, men då kan vi. Och, och sen så kommer då, nu, det var ju lov förra veckan, så och då har de glömt. Ingen har gjort läxan. Och så blir det så, men den här läxan, vi har samma läxa varje gång. Det är ingenting, alltså det här är ju inget nytt. Men vadå? Ja, men det har varit lov. Ja, men det spelar väl ingen roll.
Precis som mina elever med. Jag förstår vad du säger. Det som var, ja, det är ju egentligen ganska bra motargument. Och det som talar för det är ju liksom den här tids, jag vet inte om hon är forskare, men Bodil Jönsson, hon som har, jo, hon har forskat lite om tid, tror jag. Hon som har skrivit mycket böcker om tid.
Ja, tankar om tid.
Ja, precis. Och allt det där och så. Jag hörde en föreläsning med henne för ett par år sedan och då menade hon på att liksom, det här med att ha långa sommarsemester för exempel, det är en produkt av att när vi jobbade fysiskt eller så. För då behöver man ha liksom, riktig semester och liksom, i loven var att liksom, man behövde hjälpa till hemma och så. Men det som är det bäst för de flesta människorna nu som är så kontorsarbetarmänniskor och som liksom inte har fysiskt ansträngande arbeten, det har varit att liksom, så här, jobba en dag mindre i veckan. Hade de haft 3 dagars helger istället och inte haft med långa semestrarna eller loven eller så, så hade det varit en mer effektiv, alltså ur ett stressforskningsperspektiv, så hade det varit en mer effektiv vila. Att antingen så jobba 4 dagar och sen vara ledig 3, eller jobba 2 dagar, vara ledig en, jobba 2 dagar Var ledig två, jobba två dagar, var ledig igen, jobba två dagar. Alltså så. Om man haft något sånt system, det hade varit mer effektivt för att få fler människor att orka. Alternativt någon kombination. Man hade lite möjlighet att ta ledigt när man vill åka på den här semestern någonstans. Men att bara stänga ner verksamheten i 5 veckor och sen liksom plocka upp den så här industrisemester.
Mm.
Eller liksom om man kollar på skolan som är så här 10 veckor. Eller vad det är. Det är inte så himla produktivt ur bara så stressperspektiv. För så.
Mm.
Ur ett kunskapsperspektiv tror jag inte att någon människa egentligen argumenterar för att liksom det är så himla bra för lärandet att man inte har undervisning i 2,5 månader. Det kanske det finns människor som tycker, men det känns inte som att det riktigt är så.
Nej, det tror jag tror snarare det handlar om att lärare inte vill röra in till mitt sommarlov, för då kan jag liksom ha det ledigt och skönt. Liksom.
Och det finns också folk som tycker sig ta barnperspektivet och liksom säger nej, de ska få ha sitt sommarlov, för jag hade så himla fina sommarlov när jag var liten. Och så förstår man inte att liksom upp till i alla fall 10-11-årsåldern så är sådär, jag skulle säga att 60-70% av elever lägger 2-3 veckor varje sommar på fritids. Många av dem lägger nästan alla veckor på fritids.
Mm.
De flesta skolorna har stängt 3 veckor varje sommar. Då finns det ändå så här sommaröppna fritids där man kan vara, men det är inte så många som är det.
Mm.
Men liksom de andra är, det är en betydande grupp som är där alla veckor när det är öppet.
Mm.
Och det är en ännu större grupp som kanske har en vecka extra ledigt innan eller efter. Så de lägger ändå kanske halva sitt sommarlov. Så de lägger ändå kanske halva sitt sommarlov på fritids, vilket är skolans lokaler, fast på lite andra aktiviteter. Mm, och då kan man ju tänka att då kan vi väl lika gärna ha dem inne.
Ja, lika gärna skol. Alltså jag tror ju egentligen på att man jag är inte fan av sommarlovet heller. Alltså vad jag är jobbig. Alltså, jag tycker inte om lov, punkt. Men det är ju knäppt i huvudet.
För att det rubbar dina cirklar på något sätt.
Nej, men för jag är ju en så fruktansvärt ostrukturerad, rörig person, så jag tycker det är skönt när det är ordning och reda.
Någon annan förser det med.
Ja, men precis.
Och så kanske är för eleven också, det kanske man ska tycka. Men då kan man också fundera på, är det det som gör att det är den tiden på året, såhär vecka 43 eller liksom. Och så tänk såhär, sista veckan innan jul, där vi pratade om förut, när alla skolor bara julpysslar liksom, inte alla, men när många skolor går in och såhär, nej men betygen är redan satta, så nu fikar vi. Det vill säga lärare som tar med sig kladdkaka och säger, nu har vi mattelektioner så ska ni käka kladdkaka som jag gjort åt er. Man typ fjäskar, eller jag vet inte liksom vad det är riktigt.
Nej, men nu ska man ha lite mysigt och så ska man bygga relationer och.
Ja, just det, för en vecka innan jul, det är då vi säger, det är viktigt med relationer, därför tar jag med kladdkaka vecka 51. Det står i min terminsplanering.
Nej men oj, jag vet inte.
Kan man ta med det som kriterium när man säger, söker om lärarlönetillägget, jag vill ha mer pengar för att kunna finansiera den här kladdkakan i december.
Absolut tycker jag det, Jakob. Jag tycker det. Men, nej, men så här tror jag. Jag tror ju faktiskt att när jag jobbar, vi liksom, när vi kraschar här någon gång.
Mm.
Och då menar jag verkligen krascha. För varje år så tänker jag att inte i år så ska jag inte krascha. Jag ska verkligen bara ta det lugnt. Det ska liksom bli i ordning. Blah, blah, blah. Och jag ska ha det så planerat. Så kommer de här eländiga nationella proven. Och så kommer det massa annat innan i april.
Mm.
Och det ska rättas och det ska organiseras. Och sen så kommer det den här kvalitetsarbetet. Och så kommer betygen. Och så kommer studenten. Och så kommer liksom, och det tar liksom inte slut. Så att när det blir 15 juni och vi går härifrån, då är jag så trött så att jag tänker att ge mig någon styrka någonstans ifrån. Så går jag hem och sover. Mm. Det är det som händer. Mm. Och så tänker jag, får jag inte lov nu så kommer jag dö. Och där har ju hon, alltså hade man då istället, varför ska det se ut så? Vem blir glad av att det ser ut så?
Att nej, vi ska det, jobba, man jobbar för att få upp loppet. Det är väl alltså, att du skippar dem.
Ja, men att, liksom, vad är den grejen? Liksom, att det blir så fruktansvärt komprimerat i juni. Sen är det ju det här att vi har såna smålov, och det är väl de jag egentligen är emot. Att, varför ska jag sova i 3 veckor? Varför kan jag inte liksom ha det lite lugnare istället? Och så har jag 5 veckor som alla andra.
Höstlovet är ju 3 dagar för de flesta.
Ja, men då har vi höstlovet lite 3 dagar. Aha.
Då ska man kunna ta en dag i veckan i 3 veckor istället.
Ja. Och sen har vi ju sportlovet, och det är 7, då är det ju 5 dagar.
Mm.
Och sen har vi påsklovet, och sen har vi Kristi himmelfärd, och sen ska vi åka till månen, höll jag på att säga, men det ska vi ju inte, men det är liksom 1 maj och det är massa sådana här saker som.
Men de grejerna är ju där de är. Det kan man nog inte göra så himla mycket åt. Men om man tar rätt med liksom höstlovet, sportlovet och påsklovet och liksom stresslat ut dem lite jämnare under den perioden, här har man ju lätt kunnat komma upp i liksom en ganska rimlig arbetsbörda som bara är liksom lite jämnare. Bara en sån grej att liksom, det känns generellt sett som att höstterminen är mer kompakt. Mm. Är mer konsekvent, medan under våren så här, nu har vi en dag här och två där här.
Och därför är ju höstterminen så mycket bättre.
Ja, det tycker du. Och jag tror att det är många som tycker det är väldigt mycket tuffare. Jag tror att sträckan från sommarlov till höstlov är väl den längsta sammanhållande perioden man har under ett läsår.
Och det är den bästa.
Den är bra på många sätt, jag ser inte emot det. Men jag tror att bara den grejen är lite konstigt. Mm. Är att inte jämnt fördelat är en utmaning. Jag tror att höstterminen och vårterminen är väldigt olika. Jag tror att många lärare skulle skriva på underpå. Och det här tangerar liksom läraryrkets tysta kunskap. Mm. Och en del av det är naturligtvis väldigt positiv. En del av det kan vara lite problematisk. För exempel förståelsen att okej, men den här tiden på året är elever så här. Eller konflikter är vanligare i oktober. Eller liksom, det finns massa såna idéer. För då de har liksom börjat så här, ge sig på varandra. Jag har massa såna grejer från olika håll. Och en del av det kan ju vara intressant för att förhålla sig till saker eller för att liksom ta lite mer distans och känna att så här, okej, men jag håller huvudet kallt och jag försöker se det lite klarare än vad jag annars har gjort kanske. Men det kan ju också vara ett sätt att normalisera och förvänta sig problem på ett sätt som är ganska tråkigt. Mm. Är det inte så? Om jag går etablerar för mig själv att vecka 42, 43 där någonstans, då tacklar de av. Det är inte bra veckor.
Det. Och det är det här också, att Jag tycker liksom att vi jobbar hela vägen in i juni. Vi jobbar, och jag låter så jävla pretto och jag menar det. Men alltså, jag jobbar ju som om vecka 44 inte fanns. Alltså så att jag det är lov, men då hoppar vi bara över den i våran planering och så tittar vi liksom. Mm. Jag tänker ju inte bara, ja men då läser vi en liten schysst saga. Bara för att det ska bli lov eller att nu ska vi ta det lite lugnt för att imorgon.
Men om man tänker så här liksom, för det där kan nog vara ett olika beroende på vilka ålder, men om man tänker så här på gymnasiet, förståelsen för att elever i slutet av trean tacklar av, att de checkar ut, att de har liksom viktigare saker att tänka på någonstans. Det måste väl vara ganska väl etablerad, är min gissning.
Det är det ju.
Och det är väl också samma sak där. För i grunden kan man tänka sig, vad gör vi med elevers tid? Hur använder vi elevers tid?
Ja, men det är ju helt hjärndött, för att det är ju faktiskt så att vi har till och med flyttat nationella proven, och det är med hänsyn till att det är dels, det är av två skäl. Det ena är att vi har den på hösten för att det inte ska bli kaos på våren. Alltså vi har, de skriver nationella proven i svenska, och det här gör vi för andra året i rad för att resultaten blev helt enormt mycket bättre.
När just
de,
i år tre?
I år tre. Ja. De skriver de i november istället för i början på maj.
Och ni får välja det själv?
Ja, man kan välja antingen så. Mm. Och det är enormt stor skillnad på resultat. De presterar bättre i november.
Vilket talar för att det är någonting annat än lärares sista kunskap, eller så är det så att elever påverkas av den, alltså förväntningar och liksom så.
Ja, det tror jag.
Och normer och kulturer när det kommer till liksom hur det ska vara i slutet på trean.
Och vi är och lite, lite. Ja, precis. Och vi är lite mer accepterande att ja, men ni ska väl gå och fixa ert hår och bla bla bla.
Jag vet ju skolor som liksom så här, flyttar på prov och grejer för att liksom studenterna brukar åka på fyllaresa då.
Ja.
Alltså, sådana grejer känns ju lite så här, aha, okej.
Och vilket liksom inte, och det är ju inte okej.
Och samtidigt ser man ur elevernas perspektiv, dras man med i det. Har man väl en gång checkat ut, då finns det ju ingen återvändo.
Nej.
Alltså då är man inte alls det. Så det handlar liksom om att så här, ta ansvar för att skapa en kultur där man hjälps åt att hålla i och hålla ut till dess att man är klar. Och allt det där kommer från det där, jag tror att det där sätts jättetidigt. Jag tror att det sätts redan i sexan när man liksom så här, betygen sätts den här dagen och det vet alla om, lärare och elever. Och efter det så behöver man inte försöka, efter det behöver man inte anstränga sig, efter det finns ingen poäng, för nu har vi avslutat kursen, eller nästa moment kommer jag starta efter jul eller liksom sådana grejer. Det finns redan där, det är naturligt och ganska oskyldig grej, men jag tror att redan där så lär man elever ett spel som gör att de också kommer vara superbenägna för att checka ut.
Ja, fast vet du, jag gjorde något fiffigt. Vet du vad jag gjorde förra året?
Nej.
Med mina ettor. De vi sätter betygen då, för den sätter man ju en vecka innan. Varför vet jag inte, men det gör man. Och så sätter vi dem. Punkt. Och sen börjar jag med kursen i tvåan. Nästa lektion.
Mm.
Så att det vi gjorde, det sista vi gjorde, det går på detta årets betyg.
Det är bra. Det är bra för man köper sig lite extra timmar.
Ja, och det är inte onödigt. Och det var en redovisning. Så att de sista lektionerna gjorde de en redovisning som var rätt lustfylld och rätt rolig. Men det var ändå någonting som vi skulle träna.
Det är bra.
Och de resultaten antecknades och tas med i detta årets bedömning. Det får man säkert inte göra, men vi gjorde som då.
Jo, men det är väl inga problem med det. Plus att jag kan tänka mig också säga om man ska gå borta för det, man ska gå till den nya skolsystemet som inte funkar med betyg och kurser och så.
Mm.
Det finns säkert en poäng med att inför ett lov, det funkar i högstadiet och gymnasiet också. Det finns säkert en poäng med att inför ett lov lägga en lektion eller två lektioner på vad så det här kommer komma sen.
Mm.
För att skapa en förförståelse. Jag tänker på liksom elever som behöver förförståelse ännu mer än andra. Men generellt sett, alla elever mår nog bra och vet att det här är det som kommer sen. Även om de inte är så himla intresserade av det då, det gör det lättare att förankra någonting nytt efter ett lov eller så.
Mm.
Men så här, vi har pratat om det här förut, så det funkar så här och så här.
Mm.
Eller liksom så här, kommer ihåg att vi har kollat på den här grejen? Ja, just det, jag känner igen den här modellen eller den här bilden eller den här grejen.
Mm.
Eller vi hade det här samtalet, just det. Då finns det någonstans för en förståelse för att det här är inte helt bortkastad tid.
Mm. Och att det liksom är mening, att vi lär oss hela tiden. Mm. Och det måste finnas. Alltså det, jag har en underbar kollega som säger att har jag inte läxor så lär de sig inget. Och det är ju så här, lite provocerande. Men hon menar ju på att om inte jag förhör läxan, det var så hon sa. Mm. Förhör jag inte läxan så kommer de inte ha pluggat. Och läxor är till för att få dem att plugga.
Men det där är alltså, så här, alltså sådana kommentarer, det är samma sak som så här, ja, men de är sämre vecka 43 eller de,
ja.
Eller, nej, ja, men vet du vad, jag låter mig presentera. Mm. Den grejen, eller liksom presentera, det är som en formell podd så här. Ursäkta, kling, ja. Nu ska jag ta och lite. Nej, det är inte det jag menar. Det jag menar är så här att det finns någonting i det du beskriver som är samma som är så här, med treorna är så här eller eleverna är så här och så här, att det enda det är att man beskriver ett tillstånd som uppstår till en konsekvens av, som en konsekvens av den kulturen man har. Alltså anledningen till att eleverna inte lär sig någonting om de får läxan är ju för att det är den kulturen som råder i det klassrummet.
Ja, fast både och. För jag tänker så här, om ingen kollar upp om jag har fyllt i något papper som jag tycker är tråkigt, då kommer jag inte fylla i pappret.
För att det är så du förhåller dig till papper och grejer.
Ja.
Och det, ja, det är inte alltid sant. Det finns ju vissa saker du fyller i ändå. Bara för att nu är några minuter över. Eller, okay, jag gör den här grejen. Senast igår fyllde jag i en enkät från det företaget som har byggt mina elevers datorer. Inte det som vi hyr datorerna av. Inte vår IT-avdelning. Utan det företaget som har gjort själv. Så typ Apple. Vi har inte Apple-dator, men typ Apple. Som har sagt, ah, du hade en dator inne på service. Vi vill veta hur det var med den. Och det säger, ah, jag har 230 sådana här datorer. Jag klickade lite grann, ja, men det är väl typ så här, det var bra så här.
Varför gjorde du det?
Jo, för att jag var väldigt nöjd med hur den servicen har gått till. Vi hade fel anmärkt och sen kom vi tillbaka och då kom det en kille som var så här supertrevlig, som det kändes som att vi var kollegor, för det var himla, så himla skönt på möten. Jag fick datorn direkt, den funkade, det var bra. Då kände jag så här, jo, men det här vill jag att deras liksom ledning ska veta om.
Ja, men det, då har du ett motiv till det.
Ja, som är mycket, mycket mer motiverande än att jag tvingas göra det, för att annars får jag inte tillbaka datorn eller någonting, jag vet inte.
Ja, men jag tänker ju så här, vissa saker är ju så tråkiga så att man måste kolla av.
Måste det vara tråkigt?
Nej, men vi säger det.
Jo, men får gå tillbaka till det. Jag tror att anledningen till att man kan säga så här, nej, men mina elever lär sig ingenting om inte jag läxor och så, det är för att det är en sanning som man har skapat mellan varandra, liksom så här, lärare och elever, men också inom systemet. Alltså systemet skola och kulturen skola är ju självbevarande på vissa sätt. Men det finns den där centrum där man liksom reproducerar en förståelse. Kolla på barn som börjar förskoleklassen, som ettan, framförallt ettan. De längtar efter sina första läxor.
Jaha.
Jag vet lärare som är superprogressiva som inte vill ha läxor, men som är så här, om jag har fattat att de får en så himla dålig skolupplevelse men inte ger dem läxor från början, så då gör jag det.
Jag älskar sina läxor.
Och sen så liksom, behöver inte det vara så himla viktigt. Kanske inte är världens största grej, men man vill ändå ha det. För att det finns en kontrakt, en förväntan och så. Mm. Det är det som också bygger upp sen till att eleverna inte lär sig någonting om de inte måste. Liksom så. Och det kanske kommer i vissa omgångar liksom, med hormoner och liksom, så här, andra saker i livet. Vad vet jag. Tonårsrevolter och starta punkband och andra grejer som man håller på med. Jag bara gissar. Har jag varit ung? Jag vet inte. Men jag tror fortfarande att det av naturen måste vara så. På samma sätt som att det finns ingenting biologiskt som säger att vecka 43 så är Sveriges 2 miljoner elever sämre än vad de var för 4 veckor sedan, för exempel.
Nej, men jag tror däremot att vi tycker, precis som vi tycker om rutiner, eller vi tycker inte om rutiner, men vi liksom köper det.
Vi mår bra
av det. Mm. Precis på samma sätt så tror jag att det är lite skönt att veta ramarna. Är det med, att det är skönt att veta att det här och det här och det här gäller på min arbetsplats. Det här och det här gäller på min skola. Och att nu fick jag den här läxan och den kommer förhöras så här. Det är ganska soft. Då behöver du inte tänka. Och jag tror våra ibland när vi, och jag vet inte om det har med att vi har olika åldrar på våra elever. Men jag tänker när man är 14 eller 17 och har liksom 100 och tror att du ska dö, för det tror de allihop. Och det trodde jag med. Så för att det gör så ont hela tiden. Då är det ganska skönt att veta att skoldagen, det här och det här är det som gäller.
Är det
något som
planerar att, men det är lite förutsägbart helt enkelt, absolut. Det finns absolut fördelar med det. Och jag är inte emot läxor, men jag tror inte, det är jag faktiskt inte, men jag tror inte att man kan säga att de inte hade lärt sig annars.
Nej.
Det är egentligen bara dit jag vill komma. Och det är lite, ja, men det är inte alls på, för det är ändå en parallell grej till det som vi pratar om. Jag tror att det är,
det kanske de inte hade.
Jag hade någon idé precis nyss. Vad var det vi pratade om? Jo, det var någonting med, vad var det du pratade om? Jo, det här med att lära sig regler och så. Precis. Apropå att man behöver lära sig regler och system och mönster. Jag hade en diskussion med några av mina elever för ett tag sedan. För de är i den åldern att de fortfarande liksom, de börjar lära sig regler på en annan nivå. Och då hade jag en diskussion med några. För vi har någon sorts mobilförbud på min skola. På något plan så är det så. Och då hade jag en elev som... vår idrottshall är i den änden av samhället där jag jobbar. Så mina elever i 405, de får gå liksom själva fram och tillbaka. Och så gick jag med några elever ner en gång på grund av orsaken. Och så liksom så. Och sen var jag på väg tillbaka upp och där hade jag min rast. Och då skyndade jag mig upp och så gick jag... Jag kom ifatt några andra elever som höll på med sina mobiler för att leta Pokémon Go. För det är det de håller på med på promenaden. 5 minuters promenaden mellan idrottshallen och skolan.
Såklart.
För då tycker de att de är inte i skolan eller liksom det är ingen som ser dem. Och liksom de yngre är inte där och de vuxna är inte där och så. Och då kom jag ifatt några av dem och... Några av dem var så här, ja, okej, det är han. Och några av dem var så här, panik, Jakob ser oss. Och då kände jag att jag måste förklara för dem som får panik, vad är det som händer just där? Och då var jag så här, okej, men vad är problemet här? Ja, vi har regler, vi får inte ha mobiltelefoner. Okej, och vad händer om du bryter mot den regeln precis nu? Ja, men du kanske säger till, ja, okej. Och är det ett allvarligt straff? Är det någonting du behöver fundera på eller vara orolig för eller vara rädd för? nej, egentligen inte. Och det var liksom första gången de fattade att allting har konsekvenser och liksom man måste hela tiden väga så här, är det här någonting jag bryr mig om eller inte? Det är så liksom en vuxen människa förhåller sig till alla regler som finns någonstans. Så här. Gå mot rött, okej, men det finns inga bilar i närheten, det är ingen risk, okej, skit i det, jag går. Så. Men det var så intressant att få vara med i den processen. Så då försökte jag vara väldigt tydlig och bara så här, okej, men hade det här varit på skolgården och alla yngre elever runt omkring och det blev värsta stora grejen och så, då är jag kanske känt så här, ah, det här är en dålig situation. Men nu är vi liksom utanför skolgården, det är ingen annan här och liksom så. Är det en lika allvarlig grej då? Nej, det är det ju inte. Liksom att behöva introducera nyanser eller behöva introducera liksom så gråskalor i deras värld överhuvudtaget. Det är ju lite så här fördummande. Hade man inte gjort det, hade elever inte insett det någonstans i mellanstadiet, så hade man haft mycket mer konsekventa elever i högstadiet i gymnasiet, tror jag.
Ja, men...
men jag tror också att det är lite nyttigt som människa att få lära sig sånt.
Ja, men vi vill ju, alltså det här är ju en sån här rolig så, diskussion som jag har med min far väldigt ofta, för att han säger att jag är tyst, eller för jag har alltid med mina barn, jag vill ju att de ska bli argumenterande, kloka, nyanserade individer.
Och då, det vill du, och då säger han håll tyst.
Nej, det säger han inte alls. Utan däremot så säger, har jag ju liksom förklarat alltid. Gör inte det för att bla 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 bla. Och när jag sa det till Holger 2, då sa han slutade lyssna när du sa gör inte. Alltså lägg av. Alltså det räcker ju att säga nej, gör inte det. Det är ointressant varför, för du bestämmer, tycker ju han då. Och det kan ju stämma på ett sätt, att det är sant. Att, att liksom när de är 2. Men... samtidigt så är det ju så att vi behöver lära dem nyanser, och jag tror faktiskt att de unga människor som växer upp idag, hur jobbiga de än är när de är 17 och kommer till mig och ska ifrågasätta varför om allting, så tror jag ju ändå att det där med nyanser, att de man får träna på det, är nyttigt för dem, även om det blir jobbigt för mig.
Det är absolut på det sättet. Du, vi har glidit lite grann bort från det vi startade med.
Men det är den tiden på året, Jakob.
Det är den
därför.
Tiden på året när man glider bort. Vi skojade precis med varandra innan vi började samtalet. Så här, det är bara 6 veckor till jul.
Ja.
Och det, för att landa någonstans i det seriösa där. Alltså man kan ju hela tiden ha någon grej att skylla på. Någon grej att se fram emot. Nej, men de håller på, det är nytt år, ny grupp, nya elever.
Fram kan vinna imorgon.
Ja, just det, precis. Nej, men så här, det är ny grupp elever, de är liksom nya för varandra. Eller så här, nu är det snart höstlov, eller det är november, eller nu är det jul, eller liksom nu.
Nu är det snart julpynta.
Nu är det massa så här, snö och vinter och slask och skit, och då blir man deprimerad, och sen så är det så här, nej, nu är det sportlov och det är snart lov, och sen är det så här, nej, men du vet, det man inte får gjort innan påsk, det blir aldrig av, och så. Man är ju liksom, det är en kollega som har sagt till mig, jag gillar den idén, för det får mig att inte överplanera terminsplaneringen. Men det är fortfarande inte sant. Men liksom, hela året kan man gå igenom och bara skylla på saker och aldrig behöva förvänta sig någonting.
Nej.
Apropå höga positiva förväntningar.
Ja, och jag tycker vi säger så, Jakob.
Det tycker jag med. Och så lämnar vi över till en elevkrönika. Och så hörs vi igen nästa vecka. Kanske. Vi hörs.
Hej!
På det här så kallade läslovet har jag inte gjort så jättemycket. Jag har mest gjort, spelat fotboll, varit på Liseberg, läst lite ibland. Men ja, jag har läst en bok som heter Pax. Ja, det är den. Jag tycker inte det är så bra att det är till läslov, för då tvingar min mamma mig att läsa bara för att det är till läslov. Så då får ju inte jag så mycket tid själv att typ leka med kompisar och så. För att mamma säger att det är läslov. Det var allt jag hade att säga. Tack, hej. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.